Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du ser ut som en sportkommentator.
Välkomna till DIF-podden som kör live från Kung Karl.
Jajamän. Idag är man inte stark.
Tjena.
Med oss idag har vi... Eller först och främst kanske jag ska säga, vi ska gå igenom supporterkulturen främst inom våra led. Och kanske även att vi kollar lite hur det ser ut eller hur det såg ut i landet i stort också. Vi snackar från millennieskiftet och några år, kanske några år bakåt och några år framåt. Med mig har jag en trio. En som är ganska välkänd och igenkänd. Vi börjar med välkommen Martin Lundgren.
Tack! Kul att vara tillbaka i nya, nytända DIF-podden.
Ja, kul att
jag har inte varit här sedan ni startade upp igen, så det känns skitkul. Taggat att få snacka lite gamla minnen. Det är det man gör bäst.
Och tack för att du fixade plats åt oss här på Kung Karl.
Säg inget till Gusten, man blir så jävla lack.
Med oss har vi också
Christian. Yes.
Välkommen.
Tack så mycket.
En tredje gäst.
Robin.
Och du är också varmt välkommen. Jag säger att ni är Ultras Stockholm, delar av Ultras Stockholm. Säger ni emot mig då?
Nej.
Nej.
Det stämmer väl.
Var i alla fall.
Var. Hur när ni, vi kan ta lite nu här och nu liksom, hur aktiva är ni idag inom supporterscenen i Djurgården?
Vem känner sig huggad att börja?
Ja, jag tycker jag har varit rätt aktiv senaste åren. Men så fick jag en dotter förra året och det drog ju ner en hel del på bortaresandet i alla fall. Men,
och ja. Vart huserar du på Stockholms arena nu?
Jag hade säsongskort på familjeläktaren förra säsongen. Men körde lite nomad-style mellan Sofia och familje och 210 då och då. Men mest Sofia. Eller jag känner mig mest hemma nu.
Robin?
Jag är väl ganska aktiv. Jag åker inte på jättemycket bortamatcher. Men jag är väl engagerad i en del små projekt. Försöker bidra med sånt som jag kan bidra med sådär, och ja, gå på så många matcher jag kan. Alla hemma i alla fall och en del borta. Och jag har haft säsongskort på 2-10 sedan flytten till nya arenan, och ska flytta till Sofia till nästa säsong tillsammans med flera andra.
Det verkar som att det är många som gör så.
Ja, det är på gång.
Vi är också ett gäng på en 10 personer som kliver över från 210. Och sen sist då...
Även jag tar rygg på Robin där också.
Du lämnar familjeläktaren?
Ja.
Tar du med dig dottern? Eller
ja, hon får nog vänta något år i alla fall.
Sen blir... du har köpt det där med vad heter det, att röken kan ge konstgjord lunginflammation.
Ja, det är bara bluff och båg.
Bluff och båg. Martin, dig har man ju sett lite överallt också. Framförallt hört kanske.
Ja, men
du älskar ju din röst, sägs det.
Inte lika mycket som alla andra älskar den, höll på att säga. Nej, men det är klart, jag har ju bara kört... hade ju en period i, måste ha varit andra halvan av 2000-talet, när jag stod på räcket en hel del. Och innan vi hoppar in på de grejerna, jag har faktiskt inte heller, jag har inte förlängt mitt säsongskort än. För jag är i valet och kvalet om jag ska stå kvar på 210 eller om jag ska haka på flera andra gubbar och komma tillbaka till klacken. Jag menar, jag gör mitt 20:e år i år som aktiv supporter. Och då kände jag, fan, om det är något år som man ska flytta tillbaka och köra klacken och gå tillbaka till rötterna, så är det ju nu. Så jag tror att det känns som att det kan mycket väl bli Sofialäktaren. Jag tänkte att jag skulle bestämma mig här innan fredag. Men just nu så lutar det åt att komma tillbaka till Sofialäktaren med resten av gubbultrasarna. Så vi får väl hitta ett M, vårt eget M höger, stå med armarna i kors och sura, och sen försöka bidra så mycket som möjligt utifrån de premisserna.
Ja, vi har ju en uttänkt plats redan.
Har vi det?
Som vi har planerat med några som redan står på Sofia. Krille och Pettan och dem.
Ja, oh, dröm.
Så det blir... vi har en plats.
Perfekt.
Ja.
Ja, men det känns som att man måste man vara 100 plus i kilo för att få med där, eller?
Jag är med.
Ja, det är sant, men du har ju dispens.
Ja.
Är du 100 plus?
Ja. Ingen riktig kar under ett deciton, det är så gammalt. Ja, men det känns jävligt kul, och det känns också som att klacken är verkligen lyfte sig i perioder förra året, och att det finns liksom en lite nytändning runt Sofia.
Verkligen, tycker du det? Jag tycker att överlag så gjorde vi en svag säsong.
Det från dubbla perspektiv. Alltså det stora problemet är lägsta nivån, framförallt i antal. Men däremot högsta nivån i stämning tycker jag blir bättre hela tiden. Jag tycker det blir också en tajtare och tajtare kärna, vilket är jävligt kul att se, vilket är liksom själva grogrunden för förutsättningarna. Sen är det klart att de här perioderna när klacken sjunker ner till under 1000 pers, det är klart att det inte är bra. Det är klart att det påverkar stämningen som fan. Men det var också en otroligt märklig säsong förra året, när det var från att vara i liksom sjunde himlen och känna att det var fan, nu är det på gång, till att fullständigt falla igenom totalt. Och mycket, jag tror att mycket grejer runt Djurgården tog väldigt mycket kraft av väldigt många. Plus att vi har en generation som liksom är på väg upp i föräldraåldern. Och där många ledande har också fått barn. Och det tror jag har påverkat kanske än mest liksom 210 och slakthuskurvan. Där uppslutningen har varit stundtals katastrofal under året. Men samtidigt, jag menar, våra högsta nivåer under 2018 kanske är några av de högsta vi har sett sen flyttet till Tele2.
Ja, bra utläggning. Jag håller med dig delvis. Jag tycker det är lite så här, jag menar, det är inte alla som föder barn titt som tätt heller. Jag tycker någonstans att situationen som var ju att vi kommer från ett par år nu där vi har sålt mycket. Många förväntar sig att vi har mycket pengar. Vi har mer pengar än på någonsin kanske. Många hade förväntat sig att vi kom trea, gör en satsning. Alltså ambitionen måste ju vara komma bättre än förra året. Den här satsningen kommer inte riktigt. Samtidigt som våra antagonister springer bra. För senaste 10 åren har vi haft en antagonist som i ärlighetens namn alltid är i toppen. Gnaget har ändå gjort det bra. Det är vi vana med på något sätt. Nu kom liksom det här sumpgänget och låg bra till. Samtidigt som man känner frustration på vad fan, hade vi bara lättat lite på lädret hade vi också varit där.
alltså, jag kan bara tala för mig själv, men min frustration mot Djurgården hade ingenting med det sportsliga att göra. Jag hade rimliga förväntningar. Alltså, lyssnar man till vad Henrik och Bosse och Lars-Erik och vad styrelsen säger, så var det ingen där som pratade om en satsning eller att spendera några stora summor. Man hade samma ambitionsnivå som man hade året innan. Vi sålde några, vi lyckades inte riktigt fylla luckorna framförallt på anfallssidan, och det gav jäkligt tydliga konsekvenser, plus att vi hade regelbundna skador på ett par nyckelspelare. Och det...
Var man tydlig med den?
Jag tycker att det var glasklart. Och jag tycker att alla målade upp en förväntansbild att Djurgården skulle spendera 50 miljoner i sommarfönstret som ingen annan pratade om. Det var någonting som kom liksom sprunget ur supporternas förväntningar efter kuppen och känslan av att vi var med i toppen, vi kan gå för dubbel, det finns liksom, finns alla de delarna. Så jag delade inte riktigt den. Min frustration och mitt engagemang, om man får uttrycka sig så, det fick sig nog snarare en törn kring det som jag alltid tjatar om, infrastrukturen runt Djurgården och hur man kommunicerar och hur man hanterar supportrar och biljettförsäljning och sådana grejer. Det sög snarare musten ur mig, snarare än det sportsliga. Att det går att det svänger i fotbollen, det börjar man bli van vid liksom. Inte för att jag någonsin accepterar det, men
det var ju framförallt avsaknad av en striker där i andra halvåret som, och det är ju verkligen inte bara att trolla fram. Det går att värva ihop en stabil backlinje, men en striker är det inte, växer inte på träd.
Nej, jag håller med.
Han har 10 givna mål.
Men vad
var ju många spelare också som, ja, som Seb Larsson var vi också hög i, och de fick vi inte.
Antonsson.
Ja, och sådär, så att ja, vet. De försökte i alla fall.
Ja.
Små marginaler mot oss. Jag menar, det sista jag vill att Djurgården gör, det är att ta chansningar. Utan jag ser hellre att vi bygger en stabil grund underifrån och uppåt och skapar oss förutsättningarna för ett mycket mer långsiktig etablering i toppen av allsvenskan, där vi spelar i Europa regelbundet. Det måste vara målet. Alltså, det är så tajt där uppe. Så även, alltså, skillnaden, jag vet inte hur många gånger jag har sagt samma sak, men alltså, skillnaden på effekt du får på laget mellan att värva en spelare till allsvenskan som kostar 4 miljoner och en som kostar 15 miljoner, och resultatet i utväxling i allsvenskan är så... Det är så liten skillnad. Vilket, och det är därför vi ser att, ja, men även om ett lag som storsatsar och pushar in en jävla massa stålar, så är det ingen garanti för guld. Jag menar, AIK var ju tvungen att ta det in till sista omgången till sist i alla fall.
Och se på Malmö.
Malmö, exakt. Det är så små delar som avgör. Så att ambitionen att vara topp 3 och spela regelbundet i Europa, det är en rimlig ambition. Men det tar tid att bygga grundstommen för att komma dit. Det är inget du bara knäpper med fingrarna och så händer det. Så jag tror att folk måste ha en rimlig förväntan och framförallt tålamod med Djurgården och se det man faktiskt håller på att försöka bygga. Och har vi tålamod så orkar vi också, blir vi också mer uthålliga i läktaren och i glädjen runt fotbollen, och hitta andra glädjeämnen än att vinna varje match.
Det är jävligt viktigt alltså. Det är tråkigt om en halv i alla fall läktarsäsong ska bli förstörd för ett dåligt transferfönster. Och jag tycker också det är en av anledningarna till att det är viktigt att många äldre steppar tillbaks till klacken. För att det behövs en stadigare grund där också. Och det finns en jävligt hård och hårt arbetande kärna som gör mycket. Men det är för glest och för många som softar på matcherna. Så att jag tror att det är viktigt att folk sluter upp där och visar att ja, man kör ändå. Även om det inte går precis som man vill alltid.
Absolut, det kan inte vara samma gäng som drar lasset hela tiden. Jag menar, vi tre om några vet ju vad det innebär, och det är ingen lätt grej att göra, även om man har jävligt mycket kul i perioder också.
Det är en fin övergång du bjuder till här. Tanken är att vi ska snacka supportkultur och hur det såg ut kring millennieskiftet, och vi backar tillbaks nästan 19, 20, 22 år nu. Hur såg supporterkulturen ut inom Djurgården när ni klev in? Vi säger slutet på 90-talet. 98-99.
Då får vi nog titta åt Hebbe och Rubinos sida.
Ja, ultras var väl knappt...
Det var ju inte ett begrepp.
Typ. Nej, det fanns inte i Djurgårdsleden överhuvudtaget. Det fanns en tifogrupp med en liten kärna.
Hade du, vilken grupp, hade du någon namn?
Ja, det var Tifogruppen.
Tifogruppen. Ja. Bra namn ändå.
Ja. Ultras Tifogruppen. Det var Fredrik Stahl och Tobbe Wallentuna och Jonny från Sollentuna och lite annat.
Vad heter han? Johan också?
Ja.
Eller vänta,
Välle.
Välle, ja, tänker jag.
Och så är han onämnbar också. Som, ja. Och det var ju dem, jag och Johan, min polare, gick fram till någon match. Det var två små osnutna killar. Frågade om de behövde hjälp. Och så, ja. Vi peppade till och så började. Det var så vi blev involverade i TIFA-verksamheten.
Hur många var ni ungefär, tror du? Eller uppskattar du?
Kan vara 5-6 stycken bara i kärnan då. Sen när det var dags att lägga ut ark och så, så fick man ju ringa ihop lite folk. Men det är inte så organiserat som det är nu.
Hur såg liksom arrangemang, TIFA-arrangemangen ut när ni började? Liksom, vad snackar vi om för nivå på grejerna? Och
det var ju mer,
mycket bättre än idag.
Ja, jo, det var ju mer äkta framförallt. Men det var ju, då snackade man ju kärlek. Liksom om en ingrediens i taget typ. Så här, idag är det konfetti, tifo. Idag är det ark. Typ. Det var liksom, det fanns inga krav på att det skulle vara något mer än så. Och det var egentligen ingen som efterlyste något tifo heller. Det var ganska många som inte alls tyckte att det hörde till. Och inte passa Djurgården och så vidare. Så att,
ja, hur fick ni in pengar då? Liksom? Idag är det ju ett väldigt uppskattat inslag. Eller nästan ett krav från allt och alla.
Ja, men det var ju hinkskrammen liksom.
Ja, i början var det till och med mössor. Hade vi inte ens hinkar. Det var det sådana rullade, rutiga mössor som gick.
Ja, för fan vad mycket hink man har skramlat genom åren alltså.
Men, och hur, liksom, ja, vi snackar lite, kasta lite kvittorullar, eller var det ens, är det för tidigt?
Nej, men det var ju.
Det var på
98.
Ja, Ludvika, 97. Ja.
Ja. Fyllde x antal containrar med kvittorulls avfall sen.
Och vart fick ni liksom inspiration ifrån på den tiden? Jag menar, jag antar att det inte var jättemycket Twitter, YouTube eller forum.
När internet var i sin linda. Så det fanns i alla fall tifo.it man kunde gå in och glutta lite. Sen
fanns det redan på
Ultras tifo fanns väl också då?
Nej, det gjorde fanns det inte.
Var det tifo.it bara?
Tifo.it, ja. Så kunde man se produktbilder, så kunde man ju scrolla runt.
Ja, precis. Och så kunde gick det och söka lite också på Alta Vista och Hotpot. Och
precis. Milan.
Tifo filmer som köptes i Gamla stan eller hade blivit kopierade typ 100 gånger så knappt gick att se dem.
Och jag och Robin, vi samlade även på tifobilder. Så vi,
alltså fotografier och fysiska foton.
Så vi fotade själva och så skickade vi runt bilder till massa tjommar i hela Europa. Och så skickade de tillbaka.
Det är helt sinnessjukt.
Även negativ bytte man då, så att ibland kunde man få en riktigt bra negativ så man kunde trycka upp bilder och så ville fler och fler byta med en, och där fick man ju bra inspiration.
Hur kommer man i liksom kontakt? Drog ni bara en flaskpost och liksom hoppades på att någon skickade
det? Det stod ju vissa tidningar, sen satte man sin adress på alla bilder och då kunde det hända att man fick någon annan, alltså någon som man bytte med hade en dubblett, och då fick man ju den här andra bilden och så en annan adress. Och då skickar man iväg några bilder på vinst och förlust. Det kanske kostade 20 spänn att framkalla 10 bilder. Så det var inte någon, om man blev av med de där 10 bilderna man skickar iväg till någon snubbe i Ungern, så kanske inte det gjorde allt.
Det var mycket Ungern alltså.
Ja.
Mycket Ungern.
Och även klistermärken och halsdukar och fanzines och sånt där skickar vi runt till folk. Så det finns några backar nere i källan.
På tal om det, har jag tre pärmar som ligger hemma hos mig som är dina.
Ja,
med tifo-bilder.
Ja. Du får inte göra som med min första Stone Island-tröja som du skänkte till välgörande ändamål.
En elefant glömmer aldrig alltså.
Men kunde ni ta inspiration från de här? Om ni fick några tifo-bilder från yttre Ungern här. Liksom, var det bara kopiera rakt av eller... Ja, var man restriktiv med det? Det känns ju inte som att det var lika enkelt som idag att folk kommer app, det är en riktig copycat.
Ja, för då spreds det ju inte. Då var det ju bara de
som var på plats.
Ja, eller och de som hade sett de där bilderna då. Som alla hade ju inte sett Dyskör-tifot 95 när de gjorde laguppställningen. Så då var det ju lättare att kopiera något då, eller i alla fall ta inspiration från.
Det handlar väl ganska mycket om förutsättningar också. Att vad vi än gjorde var ju typ försök liksom. För det fanns ju ingen erfarenhet direkt. Så om man skulle göra något avancerat så var det ju alltid en chansning och ja, man fick prova sig fram liksom.
Fanns ingen rutin egentligen att Nej. Luta sig tillbaka mot.
Ta bara Stockholmssiluetten, hur många, vad är det, 2001 va?
Ja.
Vad var ni, 5 pers?
Ja, jag tror det. Uppskissat på frihand i Torbjörn Grutsalen.
Det är lite skillnad mot idag alltså.
Ja. Och så bara, aha, så här, okej, okay. Det funkar inte med pensel. Det är ju så stort liksom. Okej, okay, hur ska vi göra nu då? Och så hade vi sett någon Milan-film när de hade någon stor sån här något aggregat och någon,
tryckluft.
Ja, tryckluftsgrej där som man hällde ner färgen och kanna och höll på med någon slang där. Men jag vet inte om vi investerade i en sån, men jag vet inte om vi fick den att funka.
Nej.
Jag minns några gamla bilder på när ni står och rollar i shorts där i Torbjörnsala.
Ja, och slängde oss på höjdhoppskudden. Ja,
tjockmattorna.
Ja, tjockmattorna lite emellanåt.
Men ni sa
i mögelstanken.
Det blev ganska mycket slänga sig på tjockmattor.
Vad skulle jag tänka på? Jo, ni sa att ultrasdelen fanns inte mer eller mindre när ni klev in. Hur kommer det sig att ni liksom att det var, jag menar, hur såg det ut då? Det var, känns som att Djurgården var ganska mycket England redan på den tiden.
Alltså det var blandat. Det var alltså det var en del skinheads. Det var alltså det kändes inte för mig i alla fall när jag började gå. Så kändes det väl inte direkt som det fanns någon sån här tydlig stil, utan ja, det var ganska allmänt, det är ganska brokigt liksom. Men
mycket fotbollsskor och umbrojackor dock.
Ja, jo, det kanske det var. Men det var väl runt där 2000 som det liksom började utkristalliseras mer stilar liksom. Och det blev mer tydligt att även vissa äldre då var mer casual typ och sådär. Och ja, det är min upplevelse i alla fall. Men det som den tydligaste skillnaden mellan typ 95-98 och de åren och tidigt 2000, det är väl att de här skinnskallarna försvann liksom. För det var ju liksom ett
av sig självt eller bara...
Det vet jag inte.
Nej.
Det känns väl som att det kanske blev omodernt också, men det städades bort liksom av sig själv. Jag vet inte.
Förutom sharparna.
Jo, några sharpar, men liksom då innan så stod de ju mer och ja, betedde sig liksom. Så att...
Jag menar 99 var det inte när jag började stor klacken, då var det var inte mycket kvar av den kulturen då. Det var
min första bortamatch i fotbollen var nog 99. Då var det ju ändå så här någon som spelade någon så här sjukt kassettband med någon jävla vit maktmusik typ. Så fan, det, det var ju ändå så här okej, okay, så här.
På en JK-buss.
Ja, jag gillar ju hiphop, men okej.
Okay. Ja, är JK-bussarna såg lite annorlunda på den tiden, det går rätt fort, jag menar. För oss, då, vi tyckte det såg annorlunda ut mot vad det är idag. Man kan ju bara föreställa sig hur det var för de som åkte runt i SL-bussar i slutet på 80 och början på 90.
Ja.
Eller man behöver inte föreställa sig, man har ju hört historierna och sett bilderna. Så. Ja. Lite grisigare.
Lite grisigare, ja, kan tänka mig det. Men ni kliver in och fattar direkt tycker för det här med Ultras, Tifo. Och det fanns då Tifo-gruppen, eller vad vi ska kalla den. Och sen då, för ni var väl med och bildade det som blev Ultra Stockholm?
Ja, de där lite äldre följde av en efter en. Och så var det vi som var kvar. Och vi tog väl ett litet steg in då mot inte bara Tifo-kulturen utan även Ultras-kulturen. Och då startade vi Ultra Stockholm, men det var inte alls samma.
Vilket år var det då?
2001, va?
99.
99 var det.
Första US-flaggen är 99. 99. Ja. Börjar bli gammal nu.
Ja.
Var Bayern först?
Mygga av mig.
Med vad?
Med allt väl?
Ja, de hade väl Söderbröder och...
De hade en banderoll där det stod Inferno Playboys, kommer jag ihåg. Det var samtidigt som AIK hade den där stod Iridochibel i Norra Stå. Just. Så det svingades friskt med namnen på den tiden. Jag tror att det var mycket substans i de där.
Det var mycket banderoller som bara hängde för sakens skull. Men jag menar, det är klart...
Det hade man, vi också.
Man kan ju ändå inte, jag tycker inte att man kan ta bort ändå Hellbooms påverkan på ultraskulturen med och vad liksom Tifo-shoppen i Gamla stan betydde för generationen då.
Ja.
Det var en av de få ställena där det fanns.
Det är ju då en äldre Hammarby Ultras.
Ja.
som vi också har bytt en del tifo-foton med.
När man pratar om den här, jag menar, mitten på 2000-talet, så var det ju alltid mycket surr om liksom äktheten i ultras och vilka var egentligen riktiga ultrasgrupper, vilka var inte, när man liksom började förstå mer vad ultras faktiskt var i Sverige och det började utkristallisera sig. Det var ju en ständig diskussion om vilka som var plast och vilka som inte var.
Man skulle helst göra banderoller på latin.
Ja, det var mycket konstiga grejer där i början.
Ja, men det känns ju typ som att det är ju nästan först nu de senaste åren som det har liksom blivit det som man själv drömde om när man kollade på de här bilderna för 20 Precis. År sedan. Typ.
Den sociala biten har blivit det som vi drömde om då. Ja.
Det tog 20 år ungefär.
Ja. Ja, men typ. Och nu kan man ju ändå vara i hyfsad ålder och ändå kunna befinna sig i sån miljö utan att det liksom är helt konstigt.
Ja.
Eller fullständigt malplacerat.
Liksom. Ja, precis. Nu känns det som att det liksom, det finns. Det är någonting som finns. Liksom.
Det är bara som det vi pratade om precis innan vi började spela in. Hur sjukt saker och ting ter sig över tid när man tittar tillbaka på vad UCS började som och vad idén var då och vad UCS sen blev och hur otroligt viktiga och direkt avgörande de är för vår supportkultur idag. Det är ju sjuk utveckling.
Vi kommer nog in på det.
Vi kommer,
ja. Men okej då, Ultra Stockholm bildas. Vad var den största skillnaden mot den tidigare gruppen då? Liksom, varför behövdes det skapas något tydligare ren ultras?
Det var väl intresse liksom.
Ja, vi kände väl att vi var ett gäng också. Alltså i alla fall kärnan då inom Ultra Stockholm eller tifogruppen. Vi var ett gäng som vi hängde liksom på vardagar, kvällar och helger och vi åkte tillsammans på bortamatcher och vi stod med varandra. Och då kändes det att vi gick mer och mer till att bli en ultrasgrupp och inte bara några som la ut ark på matcherna. Ja.
Börjar ni växa också nu som grupp eller?
Nej.
Jag vet inte om vi någonsin har vuxit så mycket som grupp. Alltså.
Nej.
Ni var ju ett jävligt tajt gäng där när jag hakade på runt 2001 i alla fall.
Ja.
Då var det ju ni och sen så kom det ju en generation efter från typ 2002-2003 någon gång så liksom hakade på in. Då växte det lite grann under perioden innan repressionen tog fart 2004-2005 ordentligt.
Vad hände då?
Abbe Törsleff och Johnny Brennemark och Godvik och allt vad de nu hette som hade den ena härliga idén för hur man skulle kunna diktera villkoren för läktarkulturen efter den andra. Det var dödskalleförbud och det var när pyroteknikfrågan kom igång på allvar och det var frågor om gruppsymboler som var om det var huruvida det var tillåtet att ha grupper på läktaren som inte var officiella supporterföreningar. Man la sig i allt från högt till lågt och jag menar.
Och väktarna gick upp på läktaren hela tiden.
Ja,
det var liksom fullt härj.
Jag menar, var det 2004 va, som det var fullt slagsmål i premiären bakom läktaren med vakterna? Det var ju en typisk sån grej som uppstod regelbundet. På grund av alltså i vissa fall rena förföljelser. Jag säger inte att det var nödvändigtvis så att jag menar, pyrotekniken var en faktor. Det var olagligt över deras jobb att stoppa det, men det var framförallt inte pyroteknikfrågorna som var de stora knutpunkterna, utan det var att Ultra Stockholm på den tiden accepterade inte vissa typer av regler som sattes upp och hittades på från de styrande runt Djurgården. Och de bevingade orden från Bosse Andersson var väl 2004 eller något sånt där, och du fick väl någon bevingad av Bosse Lundqvist några år tidigare. Ja. Bosse Andersson kallade ju i alla fall mig där, för de kallade in mig på kontoret på Klockis och Bosse skrek, avslutade en väldigt känslofylld diskussion avslutades med: Martin Lundgren, du ska veta om en sak, och det är att du är det enskilt största hotet mot Djurgårdens fotbolls framtid. Och då var nog dess 20 bast fyllda, så det var en hårtork utan dess like. Man kan ju säga att vi hade en del, vi höll inte riktigt med varandra i alla frågor, det gör vi fortfarande inte, fast kanske på en liten annan nivå idag.
Men vi satt väl också i något möte med Lunkan och fick höra något,
försökte pressa ur vilka det var som hade tagit in bengaler och
det var inte vi i en dataväska.
Genom pressentrén.
Till slut reste han sig upp högröd i ansiktet och bara, då lägger vi ner hela föreningen då. Känner lite skuld där då. Men.
Ja. Ja, men det var en sjukt märklig period när den högre delen av föreningsledningen, det började väl vara runt 2002 va? när liksom TIFO-verksamheten Ultra Stockholm hade kommit igång ganska ordentligt, det fanns en första gång i alla fall någon slags embryo till struktur och organisation och sådana saker.
2001 var det också ganska organiserat.
Ja, ja det är sant. 2000, ja.
Men det var väl då kanske?
Ja, någonstans där började det. Och det var en jävligt stökig och jobbig period, för problemet var ju att samtidigt som hela TIFO-grejen var jävligt uppskattad av väldigt många supportrar, började verkligen få fäste och tidningarna skrev om det. Jag minns första gången det var den här mittuppslaget var det Sportbladet, och så var det liksom omslagen på Metro, och Stockholm City hette väl tidningen på den tiden, och så här, så verkligen,
ja, och de bedömde TIFO:n och sång och...
Och hade ville intervjuer innan och försökte smita in och fotografera på dagarna. Och...
Supporterkröniker varje lördag och sånt där, tror jag, i Sportbladet. Och så.
Jag tror fan att jag skrev ett ting sånt här.
Jag har också gjort det.
Ja.
Ja, vi var ju med i var och varannan Sportblad inför.
Man var ju känd på den tiden.
Ja. Fan, för att om internet hade funnits då, vilken jävla B-stjärna man hade varit.
Ja, kanske man kunde varit med i en sån här Renés brygga eller vad heter det.
Sitta där med Torsten Flink och
TIFO-kändis.
Torsten Flink och Babsan och GV. Ja, det hade varit något.
Men det låter ju ändå... Stjärnorna på slottet. Snackar vi nu 2002 där, som ni säger, att det är ändå... Det är inte jättemånga år sedan ändå liksom, att Djurgården har synpunkter på vilka typer av symboler, och vi snackar ju dödskalle. Det låter helt otänkbart idag.
Ja, men grejen var att allt det här var så otroligt nytt och det förknipp... Alltså, man hade samma problem då, fast kanske ännu större, och inte kunna särskilja huliganismen, TIFO-kulturen, ultrasdelen, budskap, alla komponenter har olika liksom drivkrafter. Du vet ju i princip alla de som lyssnar på det här. Men på den tiden så var det, allting var så jävla nytt. Så de visste inte hur de skulle hantera det, och när de såg kraften i det så ville de vara med och styra det och tala om minsann vad som gällde även på läktarna. På den tiden fanns det liksom inte den distinktionen mellan att föreningen har sitt och läktarna har sitt, eller, och det fanns liksom inte heller några forum. De såg ju oss som ett gäng kaxiga snorungar som vägrade gå i led när alla andra gjorde det. Ja, det var väl ungefär så det var.
Helt fel var det inte.
Nej, alltså, det är väl, analysen är väl inte fel. Det är väl slutsatsen eller åtgärderna som var problemet. Och då, alltså jag vill minnas att det var en period när Ultra Stockholms namn inte ens fick användas eller synas. Så det var ett jävla liv med järnkaminerna. Och det var väl då Mats var ordförande för mig på den tiden.
Det var hänt mycket förvirrande.
19 var nere med en målarfärgspits på... på röpabanan och försökte måla över någon dödskalle som tydligen skulle vara alldeles för lik SS-dödskallen.
Ja, det var ett jävla... Det var mycket konstigt som hände under de åren.
Men man har ju svårt att se att Bosse eller Henke kliver in idag och bara har synpunkter på att UCS kanske reppar någon Osnabrück, vet du om?
Osnabrück.
Ja, exakt. Att man skulle ha någon synpunkter på det överhuvudtaget. Men det är lite på den nivån.
Ja, men alltså, ni beskriver det nu. Det var på den nivån att vi inte fick ha grupptröjor på oss.
Det var ju som du sa, Martin, att jag tror att allt handlar om att helt plötsligt så började det hända lite mer organiserade grejer, och då blev väl de nojiga liksom, och ville stävja det helt enkelt.
Man hade ju tagit föreningen från noll till liksom mest framgångsrika i Sverige. Man hade kontroll på allting. Ekonomin blomstrade och helt plötsligt började ju stora företag och sponsra och vara intresserade på ett annat sätt och hade synpunkter. Det var tidningsrubriker och på den tiden. Alltså, man hade ingen förståelse. Och lika lite erfarenhet och trial by error som det var för oss som gjorde TIFO:na och som liksom skulle organisera oss. Och det, lika mycket var det för dem. Ser man tillbaka till det, så är det klart att det bästa kanske hade varit att sätta sig i ett rum och prata med varandra lite lugnt och inte vara så kanske ideologiskt styrda från alla håll och kanter. Men...
Då hade de också en mycket högre press från högre instanser i Svenska fotbollsförbundet än vad de har nu. Och det var lite därifrån det kom också. De inte vågade släppa fram allt för mycket stök och bök på läktaren.
När tog TIFO-arrangemangen liksom fart på riktigt då? När började det bli... Om vi ser från början, alltså jämför med bildandet av Ultra Stockholm, när blev det liksom lite kvalitet i leveransen? Jag säger inte att det inte var kvalitet innan, men
2001.
Mm, 2001 är väl när det blev bra. Men om man jämför med idag så
började väl.
Ja, i 99 var det ju vissa skitfeta pyrotifon och sånt. Men
och
Ja, 99
då känns vi började som... göra lite, inte bara lägga ut några fält av ark, utan vi gjorde i alla fall ett EKG-hjärta där mot Örebro och så.
Men jag menar, den stora brytpunkten kom ju med Råsunda derbyna 0-1 med soluppgång och Stockholms siluetten och de precis. Grejerna där var det ju, det var ju liksom...
det fanns finess med det.
Ja, precis. Men 99 var ju första säsongen när man visste liksom, nu är det derby, nu är det tifo. Och det liksom är, det kändes som att det var etablerat. Sen vart väl superettan lite så här träningsår typ.
Ja.
Och hade vi åkte runt på bortamatcher och sådär. Men det var ju ändå liksom, ja, man kunde inte direkt göra några tifon mot Café Opera och sådär. Fast vi försökte.
Fast det gjorde vi.
Med ballonger och konfetti och ja, måla två fredagsmatchen och...
mot Café Opera, ballong.
Ballongtifo. Ja.
Ballong och kvittrullar och konfetti, va?
Ja, jag tror det. Men sen 2001 då blev det liksom mer strukturerat och leverans liksom.
Det var ju första gången som ni började planera, som jag minns det när jag var med och gjorde någon tifo 99 och så var jag med och hjälpte till de få grejerna vi gjorde under 00, men 01 var ju första gången som det verkligen var så här, okej, det här är planen till den här matchen och man började planera en säsong och det var liksom, det gjordes inköp. Jag ska inte säga att de gjordes i tid, men för jag vill alltid minnas att allting var i sista sekund, ja. Men det är fortfarande idag.
Vi traditionen att jobba dygnet runt sista
tre dagar. Ja. Fan.
Ja, det kommer nog att det stod mycket på Järnkaminernas hemsida att nu behöver vi hjälp ja, mer eller mindre 48 timmar i sträck nu.
Ja.
Men det är också på den tiden, det är, man pratar om vad som har hänt sen. På den tiden kunde man ju faktiskt göra så, för det fanns ju liksom inget... När ultraskulturen var i sin linda i Sverige så fanns det ju inte heller det sättet att tifogrupperna eller ultrasgrupperna då jagade varandra eller försökte hoppa på varandra runt tifofix och sådana saker. Så man kunde ju annonsera öppet efter folk och samlingar utanför läktarna och man behövde inte gå i grupp. Fokuset låg ju på tifokulturen och sammanhållningen medan andra inslag har kommit mycket, mycket senare.
Det var ganska uppdelat på den tiden.
Ja,
alla de yngre som har blivit ultras idag kanske hade blivit DY eller någonting sånt på den tiden.
Det är ju DMG.
Ja, DMG.
På den tiden också var det inte så att det var vi också lite inne på att brändes det så försökte man aktivt plocka brännaren, va? Det är ju också helt efterblivet.
Så skötte vi kanske inte bränningarna så jävla snyggt alla gånger. Det var en och annan väska och lite skor och lite allt möjligt, framförallt i gaten där uppe.
Alltså,
fan, jag minns någon, jag kommer inte ihåg vilken match det var, men den lågen var så här 2,5 meter höga i mitten av gaten. Brände ordentligt på händerna.
Var det en stor grej att få till liksom, de här ordentliga bränningarna i början på 2000-talet?
Alltså, då var det ju möjligt att ta in allting. Alltså allting i en väska typ, och bara gå in med det.
Om man gick genom rätt hantering.
Ja.
Om man hade foto.
Om man hade fotoakkreditering, ja, precis. Kunde man käka smörgåstårta också på vägen.
Det var så jävla nice.
Och så delar man ut allt på muggen. Och då gick det ju inte alltid till rätt personer heller. Så att det var lite därför de där 2 meter höga lågorna uppstod.
Det delades bara ut.
Ja, men det var ju, alltså grejen var att det fanns ju ingen, alltså det fanns ju inget internet, det fanns inget liksom, inga appar och dela information i eller skapa tillfälliga grupper och sånt, utan här, det var liksom, det var word of mouth. Det var okej, okay, när man visste rykte lite innan så där att ja, men det skulle bränna, man började sprida ut det lite grann och sen så ja, men i halvtid den bortersta muggen mot västra, 2 bortre båsen, knacka på så får en bengal liksom. Så satt man ju där, eller någon annan, och pillade ut en bengal under liksom under toalettbåsdörren. Ja, det tog ju, det brukade väl ta sin lilla tid innan vakterna upptäckte att det hände någonting. Och så blev det ett jävla liv och spring, och sen så var det dags för match eller halvtidspausen och var slut eller vad det nu var. Så
var det alltid någon jävel som drog för tidigt.
Och så drog alla andra direkt efter. Det var ingen organisation då.
Det var också lite inne på, ni sa organisationen kring arrangemangen, att man började planera redan, hur såg det ut på den tiden, spelscheman och sånt, hur tidigt? För jag har ju hört mycket, typ vissa tifon, partisantifot gjordes väl bara väldigt tätt inpå, till exempel.
Ja, partisantifot, alltså det var ju också så här att det fanns ju inga lager och ingen struktur och sådana saker som man kanske har idag eller liksom så här färdiga, så jättemånga färdiga tifo-idéer. Vi hade väl ett par stycken som i alla fall när jag för mig att jag någon gång under 2003 eller något sånt där tog över ansvaret för koordinering och sådana grejer, och då visste, för det är klart att vi visste ungefär, vi hade fyra derbyn och så visste man att ja, men de här, vi behöver fyra derbytifon under året, och så försökte man liksom planera det hyfsat och ha färdiga tifo-idéer. Men varje gång det dök upp en ny stormatch eller man kom in mot ett Göteborg eller mot en Malmö-match eller vi fick någon stormatch på Råsund eller någon Europa som inte var förberett, då gällde det att försöka snyta någonting i bakfickan med det material man hade och försöka se hur mycket folk man kunde få dit. Alltså, jag menar, tifo-fixen kunde ju variera på, mellan allt mellan 3 och 100 pers. Så det var ju väldigt svårt att förutse liksom vilka resurser man hade. Men mycket riktigt, partisantifot Forza, den ritade jag på rutat papper kvällen innan. Och så hade vi jättemycket ark, så vi fick bara, det är några, den skarpsynte kan säkert börja räkna rutor i den här bilden som finns från den arkskissen, men det var en del ändringar som fick göras på grund av att arken inte räckte helt enkelt. Vilket man upptäckte när man hade gjort 4 av 5 bokstäver.
Ja, första skissen var väl ingen stjärna till exempel. Det var väl ett djurgårdsmärke, va? Klubb.
Det tror jag stämmer. Jag tror att stjärnan kom till där och sen kom vi på efterhand, tror jag, att det var ju bra att det var en röd stjärna där bakom. Det var säkert provocerande.
Ja,
det såg schysst ut när vi började göra den. Jag tänkte att det blir säkert jättebra. Sverigeflaggan, den blårandiga Sverigeflaggan på vad blir det? Östra? Västra?
Östra
övre. Den gjorde vi bara på plats för att det fanns ark över. Så det var bara det var lite mer ad hoc då och lite mer känsla i det. Men samtidigt, en del av grejerna planerades ju väldigt långt innan. Jag menar, är vi framme precis i början av fabriken med Usual Suspects och det, men det var ju väldigt lång planering innan. Gick och dagen var också väldigt lång planering och sådär. Så
det är lite synd på Forza-tifot att det inte är tillräckligt med folk nere vid A1. Oh. Det stör.
Det är klart. Jag personligen har alltid hållit 9-1 med, vet du, den här gulröda soluppgången eller så här solstrålarna bakom högre. För den är så otroligt. Utan den som gjordes senare när vi står på norra mot Bayern. Ja, det är som en gulröd bakgrund och så ljusblått 9-1 med vita outlines, smaller stripes med pinnar på. För den är så otroligt tät och varenda linje är helt perfekt, så man är liksom ska in och grotta i riktigt nörderi, vilket man gillar.
Höll man på så på den tiden att man bedömde?
Det är precis som idag. Det var ju bara att det inte gick att zooma in skiten ordentligt på analoga bilder liksom.
Och hur såg det ut, nu har vi bara snackat inom våra led, hur såg det ut främst i Stockholm då? Hur mycket motstånd?
Tifomässigt. Ja,
tifomässigt, ultrasmässigt.
Alltså det var ju inte något lag som hade så jättehög kvalitet direkt, skulle jag säga. Alla hade gått lite olika riktningar där i början. Hammarby körde nästan alltid plaststripes eller ihoptejpade plaststripes som de målade med spray på. Så det såg ganska sunkigt ut. Och Gnaget, de har väl gjort samma ungefär varje gång och gör fortfarande det typ, tycker jag i alla fall. Megasize flagg och lite stripes och lite bengaler och så här. Det ser typ alltid likadant ut.
Men det var ju också, alla inspirerades över varandra. Jag minns den här perioden när det var, ja, men måste vara typ 02 till 05 eller sånt där, när alltid var megasize på inneplanen framför. Mm. Av någon förbannad anledning.
Ja.
Och ingen riktigt kunde, när jag tänker tillbaka på det, ingen aning om varför eller vad.
Nej, det var ett standard alltså.
Ja.
För det var samma flaggor typ varje
absolut
gång.
Absolut. Ja. Alla tifon skulle ramas in med megasize på inneplanen precis framför.
Det var ändå rätt fett kan jag tycka.
Ja, om de hade kanske varit fetare om man hade haft upp de här enorma 4x5 meters flaggen uppe i klacken, tror jag.
Men nu är vi någonstans inne i mitten på 2000-talet här, och vi snackade lite innan om att 2004 slog ju Green Street Hooligans. Du sa att det var din favoritfilm, Martin.
Nej, Football Factory var min. Det...
Men sett till, vi har ju tittat på ganska mycket bilder på er från den tiden idag, och om vi säger att ni var Ultras Stockholm och så småningom fabriken, vissa av er, så som ni var klädda då har ju inte jättemycket med hur dagens Ultras ser ut. Det var väl mer en allmän liksom, mer casual stil.
Alltså, ja, det var ju en jävla boom där. Och då spelar det ingen roll om man var ultras eller...
Alla gick i...
Rutig skjorta.
Ja.
Men sen var det väl inte heller så tydligt hur en ultras såg ut. Liksom. Det var ju mer någonting man var. Liksom. Kanske jag, tycker jag väl fortfarande. Alltså att man behöver inte ha några speciella kläder på sig för att vara ultras. Liksom. Men det var ju desto tydligare om man hade en Burberry caps. Då syntes det ju att man var fotbollssupporter liksom, på en gång.
Ja, det var ju en del i identiteten att liksom, som skapade sig. Men det där var ju det, om det var någonting som vi definitivt var bättre på den tiden, så var det fan att klä oss alltså. Vita trainers, Eviso jeans, en rutig skjorta och en skön kepa, så var man ju klar. Dröm.
Det är för lite sånt idag.
Alltså, jag gillade det där modet. Jag tyckte det var grymt.
I våra led så var det ju också många som inte stökade, som klädde sig
casualgranar.
Ja, där har vi epitetet casualgranar då, som bajarna satte på oss, som vi gärna tog till oss.
Ja, vi var sjukt välklädda.
Ja,
det var ju några samlingar, eller en som jag minns extra starkt, men jag vet inte ens vilken match det var, men på gamla Herbie James där vid NK, när folk stod på borden, och det var, jag tror att det var en match på stadion, för jag för mig att vi gick någon slags kortege bort dit.
Men premiären 04.
Var det?
Ja.
Men då var ju verkligen alla dressade. Det måste ha sett helt sjukt ut för någon som inte hade någon koll på det där.
Liksom. De som inte var, de fick smita in på NK tvärs över gatan och köpa...
Ja, eller hur? Du är inte tillräckligt snygg. Köp en piqué.
Kuta över på andra sidan och köp något från Lacoste.
Ja, eller hur?
Du kan åka bort till Guldmarsplan och handla. Ja, det var också minnas året innan, är väl, eller två år innan, som också kuppkvarten på stadion, va?
Mot Gnaget? Ja,
med samlingen på Stureplan där runt. Det var också helt brutalt runt Stureplan. Alltså alla klev ut där dressade. Och det var väl också en av de första gångerna som man verkligen såg en där liksom casuals, ultras och ligister liksom hookade upp med varandra. Det var en väldigt speciell grej. Liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
För det hände inte förut in, eller?
Alltså jag kan bara svara för mig själv, men jag kan inte minnas någonting riktigt före det som var i den magnituden. Jag vet inte vad ni säger.
Alltså, vi har väl varit involverad med stök och bök. Alltså vi som var i TIFO-gruppen, samtidigt som andra som var då mer i DMG och det hjälpte till TIFO-gruppen och Ultra Stockholm. Så att jag har blandat upp lite ända sedan dess, tycker jag.
Ja, men absolut. Ja,
ända från början. Ja, det men det kanske blev mest tydligt då när det var tre samlingar som blev en där på Stureplan.
Ja, fett.
Ja.
När var det grappasamlingarna kom till?
Oj, det är långt senare. Det är långt senare. Då är vi framme någonstans runt typ
2008.
Ja, okay. Någonstans där
114.
Ja. Det var också några riktigt klassiska samlingar alltså.
Ja.
Det var ju en när vi fick poliseskort till Solna. Kommer
du ihåg det? Ja, du och jag med motorcykel hela grejen. Ja, hade glömt. De som coolt. Skulle leda marschen från Solna station fick inte komma ner på pendeltågstationen. Och när de insåg att de skulle få folk som sprang runt vid Solna station och, veta var de, alltså, och vänta på att marschen skulle starta, så skickade de in... Det var du och jag bara, va?
Ja, du klev ju fram till en polis och bara, jag måste dit, jag måste kontrollera massorna. Och han bara, hoppa in i bilen. Och så la han sig framför, drog på blåljus, och taxichauffisen hade ju liksom sitt livsdag. Och bara, nu kör vi grabbar.
I rusningstrafiken, det var helt briljant. Bästa resan till Solna någonsin.
Ja, det var bra. Och du löste det sen också.
Ja, jag gjorde det. Men det var inte det Stockholm tillhör oss derbyt?
Jo, jag tror det. Det var det. Mm. För det var någon frontbandroll där.
Ja, men det måste ha varit den.
Bland de första Vasaparken-samlingarna. Mm. Kan det stämma?
Det låter... Ja, men det måste det ha varit. Mm. För det var totalt kaos där borta vid... Vad heter det? Karl...
Berg.
Nu
hoppar vi lite fram och tillbaka mellan årtalen, men det är fortfarande 2000-talet. Och det som är idag är den enda ultrasgrupp som vi har väl, UCS. Hur föddes UCS och varför?
Alltså grejen var ju att eftersom US var ansvariga för att göra tifon och ändå hade någon form av liksom officiell kontakt med klubben för att kunna få tillstånd att komma in på arenorna i förtid och sådär, så kunde inte US officiellt arrangera några bränningar liksom. Så det behövdes en annan grupp.
Ett skalbolag.
Ja, några som man kunde skylla på liksom. Och det var väl i princip så som UCS föddes. Och det var ju ett gäng killar som älskade kaos liksom. Som var de som brände mest och de tog på sig det liksom.
Och hur långt efter det kom fabriken till? Och varför kom fabriken till?
Ja, det är väl min tur då.
Fabriken var väl 05?
Fabriken 05, vi la ner Ultra Stockholm 04.
Varför la ni ner?
Det var repressionen. Alltså, vi var ju nästan alla de som var ansvariga var ju avstängda. Jag var avstängd. Efter att jag blev avstängd, kuppen Norrköping borta.
Är det den här legendariska?
Ja. Där. Men det var, han kom inte ens fram till arenan, för jag åkte på det gänget som slåss inne på läktaren med eller som Djurgården har slåss med inne på läktaren, är samma gäng som spöade mig i allén på vägen till arenan. Så jag one show hooligan dessutom. Så jag såg inte matchen. Jag var på Norrköpings sjukhus då med ett avtryck av en doja i nyllet. Och så blev jag avstängd, för jag hade ju distribuerat pyro då på bussen på vägen dit, och så hade de tagit någon stackars junis väl där som hade fått chansen att slippa få samtal hem till mamma och pappa om man berättade vem som hade gett honom pyro, och det var that's all she wrote.
Hur länge vad fick du för avstängning?
Ja, då fick jag 6 månader, och sen så var det ju just det, den premiären vi pratade om, Halmstad, den var inte 04, det var premiären 05 måste det ha varit, för det var tillbaka på stadion.
Ja,
det här BM-samlingen, det var det som var den stora grejen. Så att det var jag blev avstängd, så jag hann precis att jag skulle få gå på premiären och var klar med min avstängning, och sen så blev jag avstängd igen i halvtid första i premiären.
För?
Ja, det var tumultet med ordningsvakterna där, det var not my finest hour kanske, men... Så var det i alla fall.
Och ni var också avstängda när ni var Ultra Stockholm?
Nej.
Du kom undan?
Ja, jag har inte heller varit avstängd.
Det är skillnad på folket.
Ja. Jag har alltid varit bra på att ligga lågt, va? Martin, han är lite mer där fram och svingar. Så att
golar
man,
har inga
polare. Får man sitta av sin tid?
Ja.
Nej, men det var, men,
fått en saftig böteslapp däremot. Men det var efter den tiden man kunde bli avstängd på grund av bengaler och sånt. Utan då...
Vad fick du böter för då?
Ja, bengaler.
Allmänfarligt någonting.
Ja, precis.
Men så att när det var inte bara jag som blev avstängd, utan det var ju en hel drös andra som blev avstängd i samma veva. Och jag menar, det var ganska svårt att fixa tifo medan man var avstängd. Jag minns att min första match tillbaka var hösten 05. Och det var guldmatchen. Det var första gången jag var tillbaka faktiskt. Så det hade ju sin...
Var du nere i Göteborg? För det var ju Örgryte.
Ja, precis. Och sen så guldmatchen tillbaka hemma mot Elfsborg. Va?
Var det 8-1? 8-1
matchen. Så ÖIS borta var min första tillbaka det året då. Men då la vi ner. Det fanns inget utrymme för att köra Ultra Stockholm. Det var, repressionen var för stor och det var helt omöjligt med den förföljelsen som var. Så vi la ner och så gick det ju väl ett, det var väl ett halvår där, den säsongen i princip, som var nästan tifolös.
Hela inget den, hände.
Det fanns ju ingen, det var ingen där som kunde göra någonting. Så att, och det fanns inga pengar i kassan, för det fanns ingen som orkade eller ville eller kunde skramla. Och man tillät sig inte ha tröjor och jackor och sådana saker. Så att,
men det var nästan önskat av Djurgården också.
Oh ja, det var ju,
de tyckte ju bara att supportrar var i vägen på den tiden. Det var ju liksom framgångs...
Slutet på framgångssagan. Ja. Storhetsvansinnet var fullständigt. Och det,
ja, verkligen.
Det kanske är där någonstans jag har citatet från dig här, Martin. Ska jag läsa det här? Så jag tror det är Kanal Plus, som det hette på den tiden, hade någon tifotävling där man kunde få 20-30 000 för bäst tifo om man anmälde sig.
Ja.
Och vad jag fattar som, för det finns inte jättemycket om Ultra Stockholm att hitta på nätet.
Nej.
Men det jag hittade var att, jag tror det är ett citat från dig då, att detta är inte smutskastning utan roten till det problem som järnkaminerna har med ishockeyn, vilket mycket tydligt, som vilket vi mycket tydligt har påtalat för Djurgården Hockeys styrelse. De har även visat en stor förståelse för detta, men problemet ligger i att de mindre landsortsklubbarna som har en ständigt och max publik på 5000 personer tjänar på att ha många omgångar. De vill inte byta. Min jämförelse låg alltså i att om vi fotbollsälskare låter fotbollen kommersialiseras och låter den bli någon slags ekonomiskt tillstånd på det vis som hockeyn blivit, så finns risken att svensk fotboll kommer att förändras till det sämre, sett på ett långsiktigt och i ett stort perspektiv. I ett mindre perspektiv så är det supporterkulturen som kommer att säljas på burk av medier och fotbollsförbundet. Det är där vi i första hand vill förhindra. För vi sjunger inte högst av alla lag i Sverige. Vi åker inte på flest bortamatcher i Sverige och vi har inte Sveriges bästa osponsrade tifo-universaler för att betygsättas av Aftonbladet, Expressen eller Kanal Plus. Vi gör det för att vi visar vår omåtliga kärlek till Djurgårdens IF. Det är där som är meningen med vårt ställningstagande. / Ultra Stockholm.
Var det när vi tackar nej till att delta i tifo?
Jag tror det, jag tror det.
Det var starka ord.
Ja, det...
Väldigt ultras.
Vi var ju med i tifotävlingen 2001 eller 2.
1 tror jag ni var.
Ja, för vi vann den i alla fall.
Och
då var jag där på och fick prata med Lasse Granqvist.
Ja.
Och sen så fick vi 20 000 eller något sånt där. Och sen i hissen ner när vi hade gått ur studion sa han till mig att kom igen grabbar för fan. Lägg inte in de där pengarna i verksamheten. De ska ni gå ut och kröka. Så jag tror att vi gjorde det.
Sagt och gjort.
Sagt.
Tack Lasse.
Inte så svår övertalade.
Nej. Ja, det säger du.
Men jag för mig att jag var med något år också i studion. Eller om jag var bara med till studion.
Ja, jag vet att du har varit med. Du hade keps på dig.
Ja, i studion va?
Stod där och såg ut som du skulle vässa med någon.
Långskott. Du hade keps på dig.
Ja, det var. Det hade jag permanent i 10+ år.
Men fabriken var vi på.
Fabriken var vi på. Och där efter avstängningen och allting, och vi såg att det fanns, alltså, det var här, i det här så var det också, hade, som vi pratade om precis innan, så hade liksom tifokulturen, ultraskulturen, ligistkulturen, casualkulturen blandats upp ganska mycket i varandra. Det fanns inga riktiga distinktioner och det orsakade ju en del problem. Gjorde det svårt att rekrytera och sådana saker. Så det var jag och Adam Schulkin som träffades över en bira på RB Games då, tillsammans med några andra glada entusiaster, några som hade varit lite utkantade den typen av verksamheten under Ultra Stockholm-tiden och några nya och lite gamla och sådär, och sa bara att okej, men om vi skulle försöka göra någonting annat då, om vi skulle försöka lösa problemet med och särskilja det här och göra en renodlad tifogrupp. Och ur det så föddes fabriken. Och så fabrikens syfte var att vara en, bara fokusera på tifon och läktarengagemang. Och jag vet inte om hemsidan finns kvar, men det fanns något jävligt fint manifest där som pratade om just de här bitarna. Och det höll, alltså det höll i 2 år drygt, har jag för mig, innan
generationsväxten. Hur togs det emot då att fabriken bildades från Djurgårdens sida?
Alltså på den tiden hade ju Djurgårdsrannan startat också. Och det var väl en liksom, Djurgårdsandan blev ju någon slags här motreaktion på allt det här, där man började förstå att det fanns ändå värden, så att liksom kulmen och nystarten blev liksom ungefär samtidigt, både på Djurgårdssidan, på Djurgårdsorganisationens sida. Jag tror Djurgårdsandan grundades 06, va? Och från supporterhållet, så att då fanns det fanns en annan attityd och en annan inställning, väldigt hux flux. Varifrån det kom, det låter jag vara osagt, men fabriken togs väl emot i supporterled framförallt, och jag tror att många var glada att TIFO-verksamheten var tillbaka och att det fanns en tydlig plan. Och jag menar, fabriken började med att leverera några riktigt feta arrangemang. Det första vi gjorde, det var ju att titta på okej, vad under de här gångna åren, vad gjorde vi bra, vad gjorde vi mindre bra, vad är det som krävs i form av organisation och struktur. Och helt plötsligt, så från att man jobbade lite vad heter det, hand i mun, eller vad heter det, man spenderar det man får precis hela tiden, så fanns det liksom en budget, en årsplanering, olika typer av ansvar. Man hade roterande vilka som ansvarade för banderollerna och vilka som skulle se till att plocka ner efteråt. Och det fanns en helt annan ordning, och det fanns liksom medlemsregister och sådana saker. Så att det var en helt annan struktur, och det möjliggjorde att ta, och det ska jag säga är nästa hopp, liksom 06-07 är nästa hopp som TIFO-kulturen gör i Sverige. Och där gör ju framförallt AIK-TIFO ungefär samtidigt samma typ av hopp, vilket gör att vi får sjukt feta koreografier långt ut på andra halvan av 2000-talet i hela Sverige. TIFO-kulturen blomstrar upp igen och får en ny tändning när också pyroteknikdebatten inte dör, men den lägger sig igen på nytt. Hela den här symboldelen, repressionen, framförallt på den tiden så var det inte som det är idag, att det är polisen som står för majoriteten av repression och hetsjakt och liksom resurser, utan då var det klubbarna själva med deras egna säkerhetsorganisationer som var otroligt starka.
Och jävligt aggressiva och otaktiska.
Ja, men det var ju rena, alltså det var ju i många fall rena övertramp och hot och en hel del fysiskt också liksom. Så det går nog inte till historien som den bästa perioden om man ser innan det, men med fabriken så fick vi en helt annan nystart. Men fabrikens liksom fick ju en uppgång och sen en kraftig nedgång, och nedgången kom ju efter att vi var inte särskilt många i liksom den centrala organisationen runt fabriken, men vi jobbade otroligt mycket tid och kraft på fabriken och på tifon. Och utmaningen med det var att man orkar inte, och det har vi sett att liksom livslängden för de som är drivande och ledande är 2-3 år, kanske 4, men man orkar inte hålla igång så mycket längre än så, därför att det är alltid och kommer alltid vara med den typen av ideell verksamhet ett par riktiga eldsjälar som krävs för att styra upp och organisera. Sen måste det lämnas över. Problemet var att vad vi hade gjort med fabriken, vilket vi borde ha lärt oss från Ultra Stockholm-tiden, det var att vi borde tidigare ha släppt in yngre personer och gjort dem mer involverade i verksamheten. Och det är det som gör en så jävla glad när man tittar på Sofia Tifo idag. Så har de ju lärt sig det. Det är en mycket, mycket bredare decentralisering av besluten. De har förmåga att hämta in liksom, och lära sig av misstag och framgångar. Vilket också syns i kvaliteten. Den ständigt höga, genomgående kvaliteten och komplexiteten i arrangemangen de gör. Mycket av det som görs idag, det hade ju varit helt jävla otänkbart bara för 5-6 år sedan.
Lite därför jag hoppade av, eller typ bara därför jag hoppade av, för att vi var ju 5 man kanske, som innan varje match så var vi hängde upp banderoller 2 timmar innan. Och det var inte så jävla roligt i längden. Sen,
ja, när alla andra var på puben och drack bira, så stod man i regnet och hängde banderoller.
Liksom. Ja, så fick man någon timme bira tid där. Knappt det.
Och när arenan var tom så stod man och plockade ner och vek ihop de här lika regniga, mögliga och illaluktande och öldränkta och snusimpregnerade grejerna. Liksom.
Tog tillvara på gamla flaggor. Och sådär.
Det är något som man orkar göra i några år.
Och stämplar man ut, får en guldklocka.
Ja, precis. Eller en blå klocka.
Snarare senare. Men fabrikentiden är ju en alltså, jag tror att grunden till den moderna, den nya TIFO-verksamheten som vi ser idag, den lades nu under fabrikentiden. Sen tyvärr så gjordes det många fel, många misstag, och precis som med Ultra Stockholm kanske vi för lättvindigt lade ner. Man kanske skulle ha försökt bygga vidare på kulturen och traditionen, men peppa peppar, det vi ser idag, oaktat om Sofia TIFO är om man tycker att det finns ett värde att räkna antal år en grupp har funnits, så är det fortfarande samma personer, samma kärna som finns runt som lyckas prestera sjukt bra och som tar med sig historien in. Så att vi har ändå fått en liksom överföring av alla de här grejerna in i nya generationen, och där gör ju alltså grabbarna gör ett helt, både UCS och Sofia Tifo gör ju ett jävla hästjobb. De bär ju våran supportkultur på läktarna idag. Och det är inte mycket annat att säga om det. Man blir lite sentimental idag och lite stolt när man tänker på det.
Är ni med någonting idag med Sofia Tifo och bidra på något sätt? Eller?
Ja, lite grann. Försöker.
På vilket sätt?
På Tifo Fix och sånt. Men sen, ja, av naturliga skäl så blev det inte så mycket förra året, men år ska jag försöka komma iväg lite mer.
Jag har målat en del motiv och sånt, eller gjort originalen till några olika motiv, banderoller och OHs och sånt. Och sen har jag väl varit med på en del fix, varit med och målat.
Försöker vara involverad i planeringen även, men det känns som om de som eldsjälarna nu, de har mycket bättre idéer, de är mycket hungrigare, de ser saker som jag inte ser i alla fall. Så.
Sen vill man inte heller kanske lägga sig i för mycket i,
precis,
den delen av
när
processen.
När man inte står där och jobbar dygnet runt, då vill man inte heller lägga sig i små detaljer kring motiven och sådär.
Är det något tifo som ni har gjort som ni känner att fan, det här skulle vara svårt för dagens Sofia Tifo och leverera?
Nej.
Ingenting? Nej. Jag trodde ni skulle säga det här Usual Suspect. Den målningen är
alltså,
bra.
Usual Suspect, allting handlar ju om originalet där. Det är ju ingenting som är exceptionellt svårt i målningen. Jag menar, det görs... Jag säger inte att den inte är bra. Den är svinfet, men jag menar att det görs grejer som de i princip gör på frihand idag som är lika feta eller fetare än de tre dygnen i fryshuset som det jävla aset tog och måla. Men nej jag har svårt att se någonting som jag har gjort i alla fall. Det enda man kan säga idag är att med de här nya läktarna med den typen av ståplats och så vidare, så är det ju jävligt svårt att göra feta arkkoreografier. Jag gillar arkkoreografin. Alltså jag tycker att det är fett. Och det var ju en konst i sig, för att det är inte arkkoreografier när man höjer komplexitets, alltså svårighetsgraden, är svårare än vad man tror. Därför att det handlar så mycket om optiska synvillor och pixlar och liksom att få det att se rätt ut. Det kan se på ett sätt ut på skiss och sen blir det någonting helt annat i verkligheten. Och det var bara erfarenhet. Det var bara att göra för att bli bättre på. Och där blev ju vi, både Ultra Stockholm och fabriken, riktigt, riktigt bra. Tycker jag i alla fall. Så att, men de förutsättningarna finns inte idag rent arenamässigt. Råsundas norra och södra läktare var en jävla dröm att göra arkografier eller flaggkoreografier på.
Sen har vi ju, om man tänker rent tifomässigt, så är ju den hemmaplanen vi har nu är ju mycket bättre för koreografier än stadion.
Mm.
Så att där har de ju en fördel liksom.
Faktiskt.
Sen tycker jag Djurgårdsfärgen där, den detaljen är jävligt bra. Någonting. Alltså den står ut lite, men genomförandet där är ju inte så, inget att hänga i julgranen tycker jag.
Vi hade många coola idéer. Det kan man väl tycka att vi hade. Hade vi bara varit ännu bättre på att genomföra mer folk, så hade det blivit ännu fetare på den tiden.
Det var alltid svårt att fylla ut längst ut i kanterna på.
Tycker jag ett tifo som jag värderade rätt högt, det var där mot Juventus tror jag. Deep, ja, i någon
eld, ja. Alda, glödande bokstäver i flaggor.
Ja, det tillsammans med banderollerna. Det var väl typ någon massa europeiska städer och...
Nu kommer väl något sånt här. Nu blev det ju inte riktigt. Nej, men alltså det budskapet var väl fett och bra. Tycker jag. Det var jävligt. Det var ett mer än stabilt Europa-tifo, får man bara konstatera.
Mm. Lite grejer som vi har boomat och snackat om som vi kommer tillbaka till. Bortaresandet började ju också öka rätt rejält under 2000-talet. Hur kommer det sig? Liksom, för fortfarande fanns det inte något som idag att man kan trycka ut på sociala medier att nu är vi 5 bussar, nu är vi 6-7 bussar, kom igen, skriv upp er.
Men JK hade ju sin telefonsvarare som yes. ringde till typ varje dag och lyssnade.
Japp.
Tjena hej, du har kommit till Järnkaminerna.
Och där kunde man få fram vad?
Där, de spelade in ett nytt, varje gång det fanns en uppdatering så ringde de in och spelade in på det här telefonsvararnumret. Och där, det var ju som en nyhetsbulletin som uppdaterades allt mer sällan efter liksom fansinens intåg och sådär. Men 99.00 och en bit in i 01 i alla fall, så som det jag minns, så var det ju där man fick sin huvudsakliga information.
Det var som en tweet. Ja, man ringde här, till tweeten. Mm.
Här är det derbysamling. Nu finns det en ny halsduk. Mm. Åkte Göteborg. Typ.
Ja, det var på det.
Ja. Oh, ja.
Det var liksom några minuter. En telefonsvarare. Mm. Och så var den proppad med det man behövde veta. Liksom.
Japp. Och sen efter det så, jag menar, det är inte, vi är så jävla gamla är vi inte att det inte fanns liksom internet. Järnkaminernas hemsida kom väl där i början av 2000-talet, va?
Det fanns ju några Djurgårdssidor. Alltså, Deep.se's gästbok var ju någon form av forum liksom 99 och så. Det var väl typ ganska många som skriver på 114 som
var aktiva där.
Som var aktiva där. Och så. Det, ja.
Så fanns ju Tifo Hooligans.
Sant.
Tifo Hooligans.
Världens tyngsta sida.
Och även där hade vi ett forum också. Där diskuterade vi mycket med andra supporter från andra lag.
Och sen in på AIK Tifo Forum som blev Global Tifo. Sen
precis.
Ja, det var tidigare. Det var när forumen styrde fotbollsvärlden.
Bortaresorna. Det var liksom, det kan inte bara vara att allt och alla ringde till den här telefonsvararen och bara märkte jävlar vad mycket folk det är nu. Utan var det i takt med framgången där?
Pike och reseklubben.
Ja, han gjorde det.
Sen är det svårt att liksom... Jag kunde inte åka tidigare än 99 typ, när jag var 15-16. Så att jag vet ju inte riktigt skillnaden, eller hur svårt det var att få tag på info och så, men det var väl så här flygblad på matcherna liksom.
Ja, skriv upp er.
Ja, skriv upp er här, gå fram till souvenirbåset liksom.
Och så gällde det att smyga igenom bakdörren på Östra så man kunde få lite mer detaljerad information efter matcherna och att Berit inte fick tagen.
Ja, eller hur.
Sen har vi ju haft lite olika butiker. Vi hade väl någon där på Birgalsgatan ett tag. Och där kunde man skriva upp sig. Det var typ 97-98 och sånt där. Som Djurgården hade en litet kryp igen.
Men det var ju, sen var det ju det
JK-butiken också.
Djurgårdens golf.
Sen blev det derbybutiken.
Just det, derbybutiken fanns ju.
Och där kunde man skriva upp sig.
Just det.
Så visste man att man, ja, alla hade ju spelschemat. Och det arrangerades ju reser nästan till varje match, så det var ju bara att gå dit och skriva upp sig. Så.
Men den här affären som var där vi klarade.
Ja, JK-butiken.
Det var JK-butiken.
Ja. Mm. På, vad hette den? Kardoansmakargatan hette bakre entrén i alla fall. Men jag kommer inte ihåg
den ner mot Sheraton.
Ja, precis.
Och det var väl även där Hellbom och hans Djurgårdspolare hade någon butik vägg i vägg, tror jag.
Är det så? Ja, jag minns bara den i gamla stan.
Anders, ja. Vad heter han? Anders? Minnet börjar svika lite, känner jag, när man pratar om de här grejerna. Derbybutiken hade helt förträngt.
Som låg där vid Hötorget?
Ja.
Mm. Ja, just det.
På tre etage.
Ja.
Det ligger en, vad är det? Det ligger en typ Tex-Mex-historia där idag, va?
Typ någon Taco Bell eller något sådär liknande. På tal om bortamatcher också. Vi var ju bortskämda med rätt tunga Europamatcher på den tiden. Hur var det? Jag har ju sett lite bilder på den ni såg med Ultras on tour. Var ni på samtliga Europamatcher?
Jag var inte det i alla fall.
Inte Rosenberg.
Partizan och Rosenberg missade jag. Och Bordeaux missade jag.
Ja, Bordeaux också. Ja, jag tror vi missade samma.
Mm. Och Rosenborg måste ha varit 06. Kanske? Nej, det är senare 08 eller något sånt där missade.
Sen var det en del Royal League-matcher där också.
Just
då spelade vi ju 3 bortamatcher varje vinter i princip.
Och det var en konstig turnering. Alltså.
Vålerenga borta i januari som vi åkte buss till. Det var... Oh, vilket jävla mörker alltså.
Spelade vi inte någon bortamatch i Södertälje?
Ja, vi spelade hemmamatcherna
i Södertälje. Ja, hemmamatcherna var ju så. Just det.
Men det var den senare delen av Royal League. Den tidigare delen av Royal League spelade vi på Råsunda. Varför mig? Jag vet att vi mötte Vålerenga hemma på Råsunda i alla fall, och att vi stod på Östra Övre och frös satan. Det var typ så 8 minus. Jag vet inte vad man tänkte med där.
Det var hemsk turnering. Väldigt konstigt.
Var ni i Dublin allihopa?
Yes. Yep.
Några minnen, anekdoter därifrån?
Det var, väl typ här.
Det var väl det bästa man någonsin hade varit med om vid den tiden. Det var ju liksom, ja, med allt som rådde med modet och att man vill åka till England, och så fick man i alla fall åka till
köpa Irland.
Ja. Nej, det var magiskt alltså.
Whatever you do, don't mention the Skanders. Ja, jag var nyss fyllda 17. Jag vet inte fan hur jag lyckades bli ivägsläppt av mina föräldrar, men jag fick faktiskt åka, så jag och en polare från söderort, Samuel, vi åkte. Det var vilken jävla upplevelse. Det var första gången jag var utomlands utan föräldrarna också. Så fotboll och 2000 Djurgårdar i Dublin och bärs kostade typ 20 spänn. Var
det stökigt?
Nej, stökigt. Det var väl bara jävla partyresa. Ja. Största allmänhet.
Smirnoff Ice på tapp.
Ja, vilket
det gillade man ju på den tiden.
Förlovade landet. Jag upplevde min första riktigt hemska bakfylla där faktiskt.
Sen har det blivit några stycken sen dess. Köpenhamn.
Bakfyllios.
Yes. Det man minns mest därifrån, förutom att vi var så jävla många, det är nog nästan polisen. Alltså.
Mm-hmm.
Det var ju rena militärstyrkan som tog hand om oss.
Ja, det var helt vansinnigt.
Riktigt galet alltså. Det var första gången jag såg såna här polisbussar som ser ut som tanks.
Ja, första gången vi upplevde den moderna kilobussen.
Ja. Men nej, det var häftigt.
Ja, jag såg inte ens matchen där. En av mina polare, den där anekdoten tror jag kört förut för något tillfälle, fick en knuff av en polis för att råka stå i vägen, och så satte han ju ner handen på glasflaska och skar upp ett par rejäla blodkärl i handleden, så det var ju ambulans in, och jag somnade i väntrummet på sjukan och vaknade när i mitten på första halvlek. Så jag såg sista 20 minuterna på arenan.
Deppigt ändå. Var det någon utav er som var iväg till Utrecht borta?
Ja.
Berätta mer.
Ja, du får gärna berätta, Christian. Ja.
Vi kan nog ta en egen podd till den.
Ja.
Ge oss någon.
Då behöver vi, nej, men alltså, ska vi prata Utrecht, då finns det så många personer som behöver sitta i det här rummet och vara med och prata. Och det...
Jag åkte till Amsterdam först. Var där ett eller två dygn.
Jag var där ett dygn, ja. I alla fall. Men vi flög med samma flyg från Skavsta, va?
Ja.
Det var ett habilt gäng.
Och sen vidare med tåg till Utrechtstaden efter. Och så kvällen körde vi väl i Rotterdam.
Ja, på Coconut Bar.
Det hann hända en hel del då.
Oh,
men det är mycket av det är nog lite ja, intern.
Av intern.
Man skulle ha varit där, tror jag.
Ja.
Vilket år var Utrecht? Det var
04 kanske.
Att det är 05.
Ja, 05 kanske. Ja, du ser det. Alltså, börja fråga och som om årtal. Det är 15 år sedan. Det är en halv distid sedan, tyckte.
Var det en stökig resa då? Var väl lite stökigt match då, var det inte då?
Nej, det var många som blev plockade. Och det var, de kom ifrån tre vänster. Flanker.
Ja, de körde vänster, höger och mitten.
Ja.
Ja, det var en helt sjuk upplevelse när man stod på gatan där ute och drack pint. Så de bara väller ut från varenda gränd.
Ja. En av de första närkontakterna med bangers också.
Ja, med, eller inte med, ja, med riktiga bangers, ja. Petardis.
Närkontakt.
Ja, den som smällde mellan fötterna, så jag, ja, det var en något annorlunda. Det var nog en ett väldigt speciellt möte med Europa på det sättet.
Men det var väl ändå en skaplig liga, va? Från
ja, mycket.
Många mycket väldressat. Det finns ju en del riktigt sköna bilder därifrån faktiskt.
Verkligen.
Mycket rutor och kepsar som...
Mycket vita trainers. Var väl gråa i slutet på dagen förmodligen. Men...
Ja, framförallt efter Coconut Bar i Rotterdam. Det är en fantastisk resa. Men som sagt, det behövs nog en egen podd. Och...
Ja, det får vi återkomma till. En grej som jag antar måste ha kommit på tal under era mest aktiva tid, trumma eller inte?
Nej.
Ingen snack om det någonsin.
Nej. Eller lite har det ju visst varit. Nu skulle alltså, det vara jävligt bra med någon takthållare här. Men nej. Aldrig.
Det har kommit och gått i perioder.
På något sätt har vi liksom aldrig haft det bara. Jag vet inte. Jag tycker det är rätt sjukt egentligen att vi fortfarande inte har den. Även fast inte jag är pro trumma liksom, så känns det ändå konstigt att vi har lyckats köra trumfritt. Det är inte så många andra lag som gör det.
Nej, jag tänkte säga det var...
Diskussionen har ju uppstått många gånger.
Framförallt när det var dålig stämning. Och sen så lyckas vi med någon så här riktigt stark läktarinsats och så dör diskussionen igen och det där. Alltså det, per definition tror jag inte trumman behövs och hade vi någonsin de enda diskussionerna när det ändå det var så här, och när man funderade på om det fanns något värde i det, då pratade man ju snarare om någon hårdare takt än de här liksom mer, vad ska jag säga, bombastiska, de här bom, bom, bom trummorna som många andra lag kör liksom. Men nej, jag tror aldrig att det har varit riktigt nära eller aktuellt på något sätt i det avseendet. Det har ju blivit en del av identiteten och som har också färgat mycket av våra sånger. Vi har ju en väldigt speciell sångrepertoar jämfört med väldigt många andra lag. Så.
En grej jag glömde nämna i samband med eller Europaresorna. Vi var ju nyligen i somras var vi ju i Odessa. Jag vet att du var där, Martin. Ni två var inte med. Hur jämför du den typen av resa mot hur det var förr i tiden?
Jag fick en känsla, alltså, jag fick en känsla av att det jag fick uppleva i Dublin och kanske lite också av Utrecht känsla, fast på ett annat, mer det jag fick uppleva i Dublin fick dagens generation som har fan slitit ont blod så länge, de fick uppleva det. Det här var deras show och de hade det märktes på dem att det var förbannat roligt. Sen hade jag svinkul också, vilken jävla resa alltså. Det var och dessa. Och det blir verkligen den här, alltså, så här, vilket lag kan skicka, det är inte många lag som kan skicka 2000 pers eller vad vi nu blev.
1200,
ja. Men oaktat vad. Det är inte många som kan skicka stora mängder supportrar till ett sånt ställe utan att ens ha organiserade resor. Och sen den stämningen som var där, takeover på beachklubbarna. Det var precis så, den känslan, den atmosfären som jag minns från Dublin. Det är djurgårdare precis överallt. Och det var jävligt kul och jävligt skön stämning. Så att förhoppningsvis kan vi ju, apropå det vi inledde och prata om sportsliga förväntningar, men om vi bara kan rycka upp oss lite och få de här lite mer regelbundet, så tror jag att det gör väldigt, väldigt mycket gott för läktarkulturen och också för att bibehålla engagemanget hos nästa generation.
Ja, jag tycker också att så som det är så är folk ju värda det liksom.
Verkligen.
UCS ska ju ha det liksom. De har kämpat på så mycket.
Bara det inte går ut över de andra bortaresorna sen Allsvenskan, men det var ni inne på när ni summerade 2018 där, att man ska inte slå sig för bröstet bara för att man är 1200 i Odessa.
Det är sant. Det är dagsformen som avgör. Det är lika viktigt att vara 1200 i Odessa som det är att vara 500 plus i Falkenberg eller vilket jävla ställe som helst. Och det får man inte glömma bort.
En resa vi heller inte pratar om är Juventus borta. Hade vi någon representant?
Ja, du och jag var där. Jag hittade precis en bild på dig från Juventus borta.
Helt sjukt att jag inte åkte dit.
Hur var det att liksom möta ändå ett så jävla storlag? Det kan man inte säga att Mariupol direkt var.
Nej. Vi åkte till Bologna, var där ett par nätter först och sen vidare till Turin med tåg. Så det var ju kul att kuska runt lite i Europa. Men de flesta åkte ju charter med plan från Arlanda direkt ner till Turin och kom över dagen. Och
med Steve Perryman har jag för mig.
Ja,
det var ju samma till Dublin.
Men det var svinkul. Speciellt eftersom vi stod utanför deras spelarhotell där de skulle sova.
Just det.
Juventus spelarna. Gick så där.
Ja, det blev inte mycket vila. Men,
bra postbilder med deras spelarbuss.
På tal om vila. Den vilan vill jag minnas att det var några som försökte sabba också när Juventus skulle komma upp hit.
Nej, det var Utrecht tror jag också.
Nej, det är Juventus. Jag kommer ihåg. Jag var på Tifo-fixet och du kommer in med stora ögon. Åh, vi smällde av en bomb utanför. Ja,
de. Betoning på dem. men det var väl några som försökte störa Juventus nattvila där ute vid...
Just det, du berättat några.
Ja, exakt. Viktigt med tempus och personer.
Skyller på att svenska är mitt andra språk.
Så. Oh. Ja, men det finns...
Kanske det var nog deras supportrar vi störde. Fast det var efter matchen på deras hotell.
Det är däremot... Det låter bekant däremot. Ja. Och även Dubliners hette det väl nere på Normans torg fick väl en renovering i samma veva.
Det var deras samlingspub. Och just ordet, det var deras hotell.
Ja, sant. Nej, det var några spännande år där, Cowboys.
Vi hade ju ett år i exil på riktigt där vi huserade på Råsunda. Hur gick snacket inom leden då och varför? Det var för att stadion inte höll måttet utåt sett.
Det var ju precis när det började diskuteras om arenor hit och dit och olika projekt. Tommy Jakobsson sa väl lite att det skulle vara så att sätta press på staden för att vi skulle antingen få en ny arena eller bygga om stadion. Eller, ja.
Det gick så där.
Det gick så där. Så den, det känns verkligen som det största mellanåret som någonsin har existerat i Djurgårdens historia. Jag kommer ju knappt ihåg att det var på någon match överhuvudtaget där ute. Men det var ju på alla.
Helt
men
sinnessjukt.
Det bara är liksom man...
Ja. Och 04 var kom vi fram till.
Ja. Oh. Men tänk nu bara så som många känner över att åka till Tele 2. Tänk om vi skulle åka till Friends Arena varje hemmamatch och kolla på Djurgården inför 7000 pers typ. Alltså det var ju tortyr alltså.
Ja, det var så fruktansvärt dålig stämning. Det var lojt. Klacken stod ju på östra nedre och var utspridd över hela långsidan. Det fattades så mycket dåliga beslut runt och med hela det där året. Det höll ju på att ta liksom udden av en hel generation.
Och det hade ju inte kunnat hända nu i år.
Med den supporterorganisationen
vi har nu.
Men det känns ju som, precis som med allt det här med TIFO och hur det har utvecklats med flera olika grupper och sådär. Att även alla de här snedstegen och allt som hände med både säkerhet och som det här året liksom, det har väl varit lärdomar liksom, både för oss vid sidan men även för föreningen. Och det känns som att det kanske har svetsats oss samman på något sätt. Men det kändes inte som att fotbollssäsongen ens började det året.
Det var snarare skönt att den tog slut.
Lite som
det där är ett bortglömt år i Djurgårdens historia. Det är bara att konstatera. Det kan vi lika gärna stryka i historieböckerna.
Men det är ganska bra om vi kommer ihåg det så att aldrig mer får hända.
Om detta må ni berätta.
Precis, kom ihåg det nu, alla barn.
Ja, exakt. Alla yngre lyssnare där ute, gör inte om. Protestera jävligt högt och vägra om någonting liknande illa skulle någonsin träffa igen.
Ingen i dagens generation som orkar göra.
Jag får hoppas att det finns några.
Om ni får berätta det absolut bästa minnet från er mest aktiva tid. Vad får lyfta fram ett?
Alltså om jag ska ta liksom ett generellt minne så måste jag nog nästan säga att jag vet inte om det är nostalgi eller vad det är, men stämningen och sången som ofta infann sig innan alla matcher och på pubbar och diverse samlingsplatser är liksom sånt som man kan få flashbacks från.
För samlingarna
det händer liksom
bättre,
inte nu.
Om det är någonting som, alltså,
som var bättre.
Det är mycket som är bättre nu, men om det var någonting som var bättre då är det samlingarna.
Det kunde vara elektrisk stämning inne på de här pubbarna liksom. Och nu känns det som att folk går runt och avvaktar och liksom, då var det var världens drag alltså. Otroligt mäktigt. Alla jag hoppas att det, alla kände alla, det var liksom yngre och äldre. Visst, det är så ibland nu med, men jag hoppas att vi kan komma tillbaka till det, för det var någonting som var jävligt grymt med den tiden.
Alla, alltså så här, Herbie James-samlingen, om man pratade om specifikt, alla kände alla. Det var en helt annan. Det var en helt annan grej. Man visste ju vad man skulle gå också. Det spelade ingen roll. När man kom ifrån så åkte man direkt till Herbie James när det var match. Och det var liksom, det var det som gällde, punkt. Man behövde aldrig fundera eller höra av sig eller någonting, utan det var liksom den naturliga knytpunkten, om det inte var något väldigt annorlunda som meddelades. Ja, det är klart. Det är minst som man blev.
Svarar ni samlingar allihopa?
Samlingen och kläderna.
En specifik samling är väl kanske Dublin borta första kvällen. Ja, man har varit, fan, alltså. Kuskat runt lite på dagen där. Varit nära att köpa Burberry-gummistövlar och sen gå till hotellrummet och sen ut när det börjar skymma. Och så hör man hur det börjar dåna några kvarter bort. Och det är helt igenimmat i någon pub där alla djurgårdare hänger. Och den ena ramsan avlöser den andra. Alla hänger där. Man känner hälften, kanske ja, 75%. Och det var mäktigt minne.
Jag har några foton därifrån i mina tifopärmar.
Ja, jag...
De kanske kan komma upp i någon kanal.
Det kan vi nog lösa. Jag har lovat att ta med två frågor här.
Ja, jag hade en. Jag kom på ett specifikt tillfälle som var jävligt fett. Det var med, måste ha varit guldfesten 05. Målerifabriken i Alvik. När det var första gången som det var riktigt många supportrar som var inbjudna. Och det var ett helt gäng från TIFO-gruppen och firade tillsammans med spelarna och så vidare. Det var liksom vad ska man säga, början på slutet av en era, men ett jävligt kärt minne som jag hade turen att få dela med rätt många av dem som verkligen förtjänade det då på den tiden. Så att det var, om det var 03 eller om det var 05, eller 03 eller 05, det låter jag vara osagt, men det var en jävligt, eller om jag blandar ihop tillfällena, men det var en jävligt skön tillfälle. Någon av de här guldfesterna var att få vara med om den grejen var annorlunda och som jag tror det är extremt få förunnat, och ett minne jag håller jävligt kärt.
Släpa bucklan upp för Kungsgatan tillsammans med Kim Källström efter något guld. Det är också ett fint minne. Den kan vi ta med oss.
Lyfta bucklan med Patrik Amoa, tror jag det var, på, och Dembo på Café Opera, också en jävla fet grej. Liksom.
Hur nära tror du att det var att cupguldet firades på Målerifabriken i Alvik i år? Eller hur?
Oj. Ah, ja,
det känns långt borta.
Tveksamt, men däremot så hoppas jag, tror jag, om det är någonsin från Djurgården som lyssnar på det här, så skulle vi peppar vinna ett guld inom en överskådlig framtid där det finns folk kvar, så se till att dra till en riktig jävla brakfest där man svetsar ihop hela föreningen med allt från alla supporterdelar, och om det är någon gång vi ska spendera pengar från den här berömda kassan, så är det fan då man ska fira sina framgångar ordentligt och låta så många som möjligt vara del av det. Skippa Taverna Brill och bjud in fler.
Bra sagt. Två lyssnarfrågor som jag har lovat att ta med. Vi har en hälsning från Thailand och en undran om vilken var den mest äkta kepsen och den mest äkta skjortan när det begav sig.
Mest äkta kepsen är skitenkelt. Det är en svart Prada keps med den röda randen, och den mest äkta skjortan är helt klart en blå rutig Lacoste.
Jag skulle nog säga att det är en mörkblå Ted Baker keps med ljusblå text och heller ut i Burberry-skjorta.
Jag tycker nog att Burberry-kepsen var den mest äkta. Om man hittade en riktig där rutorna hänger ihop. Ingen Thailands kopia som säkert
vi kan kalla honom för Denkan.
Ja, Denkan känns som han sprang runt i en fejkad Burberry-kepa.
Han har för övrigt min Burberry-kepa hemma nu, så kan jag lämna tillbaka när du kommer hem.
Ja, han har ganska stort huvud, har han inte det? Måste ha ganska stor keps.
Och så ska han har töjt ut den åt den.
Så ska jag fråga Martin om pärmarna.
Pärmarna?
Ja. Kan komma från en tifo-general.
Tifo-pärmar eller?
Är det mina pärmar? Tre stycken.
Ja, det måste vara dem, eller?
Det är Simon som frågar.
Är det bokföringen, Martin?
Ja, men, bokföringspärmar. Jo, men gamla bokföringspärmarna typ 97, 98, 99 eller något sånt där. Då tror jag fortfarande ligger kvar ute i förrådet hemma.
Och det är?
Debit och kredit.
Debit och kredit.
Tifo, debit och tifo. Hoppas ni är nöjda med svaren. Vi ska ju fortsätta den här de här avsnitten, och det är ett planerat avsnitt på fredag redan. Då ska vi sätta oss ner och surra lite 90-tal med Tommy Arvidsson, JG och Boding.
Uff,
det låter ju riktigt kul alltså.
Fredag kväll också.
Yes. Vad ska vi ta med oss dit? Vad får vi inte missa?
Bra så.
Nej, jag tror att det är bara lutas tillbaka och åka med. Ni kommer aldrig komma hem igen.
Vi har sagt att vi ska köpa nytt minneskort och lite fler batterier.
Open typ. End.
Om Tommy håller samma klass på surret som man gjorde när vi fick åka med deras bussar när vi var små, så kommer ni få veta allt.
Låt dem bara släpp dem löst. Det är många. Det är skönt att DIF-podden är flugan på väggen, för det är nog många efterföljande generationer som vill höra de där tre legenderna surra.
Jag fick ett sms här i sändning här också, och det är en Krille Nordin som ville hälsa till lyssnarna. Så jag tänkte bara lägga ut den här.
Ja.
Det var bara det.
Det var det. Han sa bara hälsa.
Ja, det är fint.
Ja. Tack för hälsningen, Krille, säger vi då, eller?
Jag får tacka för att ni tog er tid, hörrni, och för några sköna stories, även om jag hade hoppats lite mer på Utrecht borta, men det kommer nog en...
Ni får göra en specialsändning på den.
Ja, som man får chansen att vara med och klippa efteråt, tror jag.
Glöm inte att ta del av DIF-poddens stundererbjudande på Grand Frank. Vi hörs.
Det var allt från Kung Karl då. Vi hörs.
Gul och gul då.
9 februari möter vi Lilleström i vintermatchen. Se till att fixa biljett så snart som möjligt. Bli medlem i Järnkaminerna. Skaffa säsongsplåt. Och stöd TIFO-gruppen. De har mycket på gång. De har lokal på gång. Pengar behövs alltid.
Glöm aldrig det du.
Tju!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.